Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså jag kan ju bli lite frustrerad ibland, ärligt talat. För att min upplevelse är ju att idrottens betydelse i Sverige, den går ju inte att underskatta. Den enorma kraft som ligger i den svenska idrottsrörelsen idag borde de också bli bättre på att prata om.
Även om idrotten egentligen aldrig haft någon helt dedikerad ministerpost så har den fått en allt mer undanskymd roll i de senaste regeringsbildningarna. När dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för ett år sedan även fick ta över avgående Gabriel Wikströms ansvar för sjukvård, hälsa och idrott under den nya titeln socialminister, så är ju frågan om inte idrotten hamnade än mer i periferin. För frågan är ju hur idrotten ska kunna konkurrera med sjukvård och socialförsäkringen när det handlar om uppmärksamhet, och det är speciellt under ett valår.
Ålder?
Åh herregud, 42.
Bor?
Värmdö.
Familj?
Ja, både två döttrar, en bonusgrabb, sambo och en katt.
Utbildning?
Jag har grundläggande utbildning och sen kurser på universitetsnivå.
Lön?
133 000.
Bil?
Inget körkort.
Hobby?
Ledig tid spenderas med barnen.
Språk?
Svenska, engelska, spanska en del.
Mm. Vem är för dig världens bästa spelare genom tiderna i fotboll då? Alltså
jag skulle nog säga Pelé, Messi, Sverige såklart, Zlatan.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Alltså VM 94 var ju jättestort. Jag var ju precis i den där åldern då, så ja, men det var riktigt hypat. Men som liksom varande idrottsminister när vi vann mot Italien var väldigt speciellt också, måste jag säga. Det var riktigt kul.
Vilken är din största fotbollsmerit själv? Om du har någon?
Ja, jag har ingen, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag är lite bollrädd, så jag kan inte ens fabulera något.
Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har något, och i så fall varför?
Jag är ju göteborgare, uppväxt i Bergsjön. Där var det ju så, dessutom under 80-talet. Så då var det ju antingen Ledman med Gais eller också höll man på IFK. Jag var mer populist, jag höll på IFK. Och jag är det fortfarande. Det är mitt lag.
Vad var du bäst på i skolan?
Jag var nog bäst på samhällskunskap och språk, svenska, engelska, sådana saker.
När var du lycklig senast?
Oh shit. Ja, men jag är ganska ofta lycklig faktiskt. Jag var rätt lycklig i lördags kväll när jag faktiskt för en gångs skull med vänner satt i Köpenhamn på ett riktigt bra ölhak.
Vilket köp ångrar du?
Alltså jag har ju några klänningar som jag har skickat efter som jag inte har skickat tillbaka sen och aldrig använt.
Vilken var din tuffaste kris?
Ja, men jag har nog haft på det personliga planet så var det nog när jag hade fått min dotter. Jag jobbade jättemycket då även internationellt och tog på mig ett stort uppdrag i Göteborg och gick mer eller mindre i väggen. Det var en läroresa som var nyttig för mig, men det var väl lite utav en kris. Min mamma blev sjuk samtidigt och sådär, så det var tufft.
Du får 10 miljoner i handen, vad gör du då?
Wow. Gud vad svårt. Skaffa mig körkort kanske.
Det borde räcka också. Till
det. Ha bil också på köpet. Då blir dessutom min sambo glad.
Du är ju idrottsminister som du heter, men egentligen är det ju bara det är en väldigt liten del av din stora portfölj så att säga. Hur mycket tid lägger du på idrotten så att säga i din ministerportfölj?
Ja, alltså man kan väl säga så att det är ju också en del av min portfölj som sticker ut en del, det gör det. Samtidigt så var det ju så att när statsministern valde att sätta ihop den delen av min portfölj på det sättet, det vill säga att en kombination av idrott, folkhälsa och hälso- och sjukvård, så hade ju statsministern en tanke med det. Det tycker jag är bra att han har hållit i och att vi håller ihop de här frågorna. Det är klart att samtidigt så är det ju så att jag har ju kanske en av valets mest aktuella frågor i hälso- och sjukvårdsfrågan också. Den får ta lite mer tid, men jag tycker att jag nog också försöker prioritera även idrotten just för att den har också bäring på så många andra delar av mitt ansvarsområde.
Vad är liksom tanken som då Stefan Löfven har som du ska föra vidare?
Nej, men alltså tanken är ju någonstans att hålla ihop idrott och folkhälsa är ju någonting som långsiktigt är väldigt viktigt, och det handlar ju om många gånger så pratar vi om de enskilda sporterna och så här, men vi har ju en verklighet idag där så många fler svenskar idag är överviktiga än för 30 år sedan. Jag var nyligen nere på ett idrottsevenemang i Göteborg och talade. Och det var det en av dem som talade där som sa att en svensk 18-åring idag rör på sig mindre än en svensk 85-åring. Jag tog emot en rapport i somras som visar då att bara 4 av 10 killar och 2 av 10 tjejer i tonåren rör på sig tillräckligt. Och det här är klart att det är en potentiell ohälsobomb i Sverige. Samtidigt så sker det här parallellt med att vi lever allt längre. Vi ökar vår medellivslängd med 3,5 timme per dygn. Och det är klart att får vi inte en balans i att få till att fler barn och unga rör på sig, att man också högre upp i åldrarna rör på sig, att vi klarar av att tillgängliggöra idrotten men även föreningslivet i bredare grupper där vi idag har vita fläckar i viss mån, kanske i de grupper där vi allra bäst egentligen behöver idrotten, så kommer vi potentiellt sett bara ha ett växande problem.
När du säger det så låter det väldigt oroande, samtidigt så då känns det ju som, varför har man inte en egen minister för ett så viktigt område som verkligen kunde driva den frågan? För jag menar, jag tror att de flesta tycker att hälso- och sjukvård är också ett viktigt område. Att det känns som att lägga hela det ansvaret på en person låter tungt.
Ja, samtidigt så är det ju så att har man någon gång suttit i sådana här eller liknande uppdrag så vet man ju också att i den här rollen så handlar det ju inte om att man gör allting själv. Jag har till mitt förfogande en stor och fantastisk politisk stab som ju delvis är sammangift efter den staben som också min företrädare Gabriel Wikström hade. Jag har experter i regeringskansliet och jag brukar säga det att i lika hög grad som man sätter ihop ett lag i fotboll så gör man det också i politik. Där man ser till att man gör kloka prioriteringar, att man arbetar gemensamt, att man har olika roller. Sen kanske det inte är optimalt över jättelång tid att ha så här stor portfölj, men jag tycker att förhållandevis att vi har klarat balansen ganska bra. Det handlar ju också om vad man prioriterar som idrottsminister att göra.
Om man talar med idrottens representanter och även följer det här lite, så idrott har ju svårt att bli en valfråga. På något sätt är det ju för att den spänner kanske över alla färger och alla politiska inriktningar. Men, och det gör också att den väger lite lätt i sådana här. Vad ska idrottens företrädare göra för att väga lite tyngre?
Det är en jättespännande fråga. Jag satt faktiskt så sent som i förra veckan i en rejäl diskussion med RFs ordförande Björn Eriksson om det här. Och när man tolkar det på det sättet så är det ju helt korrekt. För att det är ju så att idrotten är ju någonting som nästan alla politiska färger vill omfamna. Vilket gör att du får inte till den politiska konflikten i den frågan. Sen kan man resonera om, ska man verkligen ha en politisk konflikt kring idrotten? Där kan man också verkligen resonera, tycker jag. Och jag är inte heller säker på att det absolut mest ideala är att idrotten ska vara ett slagträ i en valrörelse.
Ja, fast man behöver inte vara en slagträ. Det handlar ju mer om att om jag nu packar ihop det med alla politiker lite elakt, så dyker ni gärna upp på hedersläktarna när Sverige möter Italien. Men liksom i vardagen så syns det inte riktigt till, och även om ni har höjt anslagen lite till RF så har de ändå legat rätt stilla under lång tid, och det känns som att alla partier på något sätt, man är gärna med när det är medaljer, men i vardagen är man inte med.
Jag tycker att där har jag gjort ändå en viss prioritering. Jag har prioriterat lite mindre hedersläktare, ska jag vara ärlig och säga.
Men några har det blivit.
Ja, jag var faktiskt på Sverige-Chile-matchen senast. Det var ganska kul. Det var rätt häftigt. Men annars har det inte blivit så mycket hedersläktare, utan det har varit väldigt mycket så att jag har prioriterat dialogen med idrotten. Och också som sagt var, under mandatperioden så har vi ändå höjt stödet till idrotten med 258 miljoner jämfört med...
Cirka 10%.
Ungefär 10% jämfört
efter att det har legat still
under väldigt lång tid. Jag delar den analysen. Samtidigt så är det ju så då att det kan finnas en smartness i att göra precis det som statsministern nu har valt att göra. Att man måste knyta ihop det också med folkhälsofrågorna, men även hälso- och sjukvårdsfrågan. Jag brukar säga det, jag brukar ta som exempel när jag pratar bland annat med Björn Eriksson om liksom, när vi har de här löpande dialogerna som ändå är väldigt speciellt i sättet som vi hanterar idrotten på ifrån politikens sida. Det bygger mycket på de här förtroendefulla resonemangen. Vi kommer i Sverige ha ungefär en dubblering av antalet cancerfall till 2040. Det inser ju alla att det är liksom en jättestor utmaning. Ungefär en tredjedel av den här ökningen går att förebygga. Bland annat med naturligtvis ökad rörelse för äldre. Men också i liksom att man skapar förutsättningar för idrottande under hela livet på ett annat sätt. Och att då också kunna liksom försöka dra den där kedjan till att vad det också innebär för samhällskostnader om vi inte klarar av att där kommer man också lite mer in på ett problematiserande kring idrotten i Sverige idag kanske. Alltså vi har vita fläckar idag som jag var inne på, kanske främst i de områden där vi inte bör ha vita fläckar, i socioekonomiskt utsatta områden till exempel, där vi har för få idag som rör på sig. Så jag brukar säga det, att just försöka ändå hålla ihop den resonemangskedjan, att idrotten är inte någonting som bara är ett unikum för sig. Som ska handla om hedersläktare eller idrottens interna problem, utan det är i allra högsta grad en grundläggande del av Sverige, både utifrån att vi har haft en breddidrott, har en breddidrott i Sverige, och att också föreningslivet på så många plan har bidragit till utvecklingen av Sverige. Och där finns ju nu, det finns ju ett resonemang, och vi ska prata om konflikter mellan de politiska partierna i de här frågorna, som kanske då mer handlar om, ska vi låta, trots att vi vet att idrotten har en sån här enorm betydelse, att vi gärna skulle politiskt vilja in och styra statsstödet ännu mer, Ska vi behålla det implicita kontraktet på det sätt som vi har idag? Eller ska
att
man
RF bestämmer helt enkelt, eller att ni ska in och peta?
Styra upp det ännu mer, styra upp resurserna.
Du är ju själv från Bergsjön som ju är ett av de områdena där kanske inte idrotten... Den har haft stor betydelse, men att den liksom på något sätt faller. Vad kan man göra kring liksom att lyfta den? Fotbollen lyfter ju ofta att ja, men vi gör ett stor insats för integrationen. Vad kan man göra med?
Jag tror framförallt att man måste se att man kan göra betydligt mer och att vi också från politikens sida kan göra betydligt mer tillsammans med idrotten. När jag tittar på hur de vita fläckarna inom idrottsrörelsen har utvecklats i Sverige och tittar på den så kallade föreningsdöden och vart föreningarna dör någonstans, hur idrottens, det statliga stödet från idrotten allokeras till idrottsrörelsen idag, så är det inte självklart så att det landar där det behövs mest. Jag brukar dra det här exemplet och säga att om man tittar på fördelningen utav stödet från RF ut så som det fördelas idag, så ska det vara en 10-årig grabb som spelar fotboll 5 gånger i veckan i Bromma.
Är det bäst?
Nej, det är det naturligtvis inte. Samtidigt som jag då ganska nyligen var uppe i Bergsjön, träffade Bergsjö IF där, som är en idrottsklubb som har funnits under många år, som går på knäna, drivs av en eldsjäl idag i väldigt hög utsträckning. Men alltså även då andra viktiga idrottsföreningar som fanns när jag växte upp har lagt ner, för man hittar inte underlag. Och då är det klart att både RF kan fundera på hur de då styr så att medlen faktiskt hamnar där de bäst behövs. Och det är ju inte bara ett intresse som utgår ifrån vad befolkningsbehovet, om man ska vara riktigt ärlig, utan det är ju också i allra högsta grad i idrottsrörelsens eget intresse att inte de här vita fläckarna växer på det sätt som de gör idag. Sen kan vi från regeringens sida också göra mer. En av de första sakerna jag fick göra i somras när jag klev in efter Gabriel, det var ju att tillsammans med Björn och Gustav Fridolin presentera den här satsningen på rörelse i skolan. Gustav pratade om flera idrottstimmar och så tänkte jag själv på hur jag bara försökte undvika dem när jag gick i skolan. Medan jag och Björn pratade om hur vi då ser till att få in rörelse varje dag i skolan. Och vad idrottsrörelsen kan bidra till för att åstadkomma det. Och på så sätt också skapa den här bryggan och nå de här ungarna som man har så svårt att nå efter skoltid någonstans. Där är vi ju lite på gång nu. Vi gör en särskild satsning tillsammans med RF på det här området.
Om man ser till fotbollen som ju jag bevakar mest och som på något sätt, om man senare tid så har ju faktiskt bara Expressen och Aftonbladet hans granskningar om liksom att mångfalden syns ju inte uppe i styrelsen. Jag har även haft det på Fotbollskanalen för några år sedan där det ju visat att ska man kvotera kvinnor som man når RFs mål, det skulle man ju egentligen nått 2017. Det kommer man ju inte göra eftersom det är passerat. Men mångfald, vad spelar det för roll och varför kan inte ni trycka på mer på ett specialförbund som fotbollsförbundet?
Mm. Det är klart att det spelar roll. Det spelar ju jättemycket roll. Och många gånger, nu ser vi då att, jag ser ju ändå positivt på att RF nu då landar i någonstans att kommer vi inte fram på något annat sätt så får vi väl börja kvotera då. Och att de har lyft upp jämställdhetsfrågan på sin agenda. Men det är ju den ena sidan av det. Den kanske verkligt stora bristen, även om det, oavsett om det handlar om fotbollsförbundet eller om det handlar om RF generellt, så är det ju just en etnisk mångfald. Också på ledande positioner, och det är ju väldigt tydligt inom idrottsrörelsen. Det är också tydligt, skulle jag vilja säga, alltså att det finns ett sånt glastak inom andra rörelser, fackföreningsrörelsen, det är min bakgrund, eller för den delen liksom, att man känner igen det och man gärna blandar bort korten.
Varför blir det så?
Ja, men det är klart att det är en fråga om struktur och makt, att släppa in sådant som är nytt, som vill förändring. Att man helst väljer det man är van vid, som man tycker är lättast att umgås med, så man landar ner i rätt beslut. Och det är klart att det här är ingen enkel resa. Men i någon mån så handlar det ju också om att om man ska vara en rörelse som är legitim, som är en folkrörelse, att man behöver någonstans spegla den verklighet som finns där ute.
Upplever du att till exempel fotbollen, som gärna talar om 1 miljon medlemmar, och så tittar man på att det är ett par procent utländsk härkomst i de 500 som sitter i de översta styrelserna. Ja, är man en folkrörelse då?
Ja, men det är väl klart att i någon mån är man en folkrörelse. Men samtidigt så måste man, det viktiga tror jag är att man för sin egen trovärdighets skull ser vikten av att jobba väldigt målmedvetet med att också skapa en större medvetenhet i valberedningar och andra om att det här faktiskt är ett problem. Och ställa tydliga krav om man ser att man inte kommer fram på något annat sätt. Och där har du också egentligen kopplingen till det som jag var inne på innan, att om vi då har en sådan utveckling parallellt med att segregationen i samhället i övrigt ökar, att det föreningsliv och den idrottsrörelse som, vet du, jag själv var en brygga både ur klassamhällsperspektiv men också ur ett etniskt perspektiv för att bryta gränser, att det föreningslivet dör, att man inte får till ett mer liksom livaktigt föreningsliv i de här delarna av Sverige, då minskar ju sannolikheten ännu mindre och idrotten blir något som är för några men inte för andra.
Just med tanke på den, att man då, man misslyckas på styrelsenivå och så, men samtidigt är ju liksom omklädningsrummet en stark kraft för att integrera folk. Och jag menar, man gjorde stora insatser från många föreningar, inklusive fotbollen, 2015-2016 efter det, med den migrationskris som var. Kan man från staten skjuta till mer pengar för att hjälpa? Jag vet att ni sköt till lite, men ännu mer pengar med tanke på den starka insats man gör. Mm.
Det tror jag nog man skulle kunna. Och där har du också själva saken i att det som vi såg efter 15-16 var ju just att idrottsrörelsen är ju och kan ju vara, och har också historiskt sett i Sverige varit den här brobyggaren. Och kan göra det på ett väldigt framgångsrikt sätt. Genom att fotboll är ju, alltså du når ju människor på ett världsspråk, skulle jag på säga, där inga andra ord behövs. Nu gjorde vi en liten då särskild integrationssatsning. Jag är säker på att vi tillsammans med Riksidrottsförbundet skulle kunna göra mer där och stimulera det. Och samtidigt så har vi ju då det här balansen mellan att gå in och bli styrande och att uppmuntra, och att Riksidrottsförbundet och förbunden själva ser vikten av att göra detta.
Kan det vara så, SEF, Svensk Elitfotboll, de 32 elitklubbarna, de gjorde en undersökning i en revisionsfirma för att visa vad de bidrog med till samhället, skapade arbeten, finns olika riktade satsningar och liknande, och fick fram någon siffra. Upplever du att idrotten är för dålig att berätta för er vad de gör bra i samhället?
Ja, alltså jag kan ju bli lite frustrerad ibland, ärligt talat, för att min upplevelse är ju att idrottens betydelse i Sverige, den går ju inte att underskatta. Trots det så hamnar jag då ibland i diskussioner och debatter, bland annat politiskt i utskott och så vidare, där man hela tiden, och jag kan förstå också Björn Erikssons frustration ibland, man fokuserar på bristerna väldigt mycket, att man har inte nått tillräckligt långt med jämställdheten, med arbetet med mångfald, med att kanske då öppna upp idrotten för funktionshindrade. Jag kan också se att det är ett jobb som kan behöva gå snabbare. Men samtidigt så är det ju så att när den enorma kraft som ligger i den svenska idrottsrörelsen idag borde de också bli bättre på att prata om. Det faktum att så enormt många, alltså du tog bara fotbollen som exempel här med liksom 1 miljon aktiva och vad är det, 3000 föreningar?
Ah, nej, över 3000 föreningar. Ja. Ah, nej, de gör ju oerhörda insatser.
Vad är det, 3 miljoner svenskar totalt som är aktiva i idrotten jämförelsevis med hur många som är frivilliga inom de politiska partierna och tittar på idrottsrörelsen, vad är det, 600 000 frivilliga, så är det ju en enorm kraft. Och tänk om man skulle dra bort effekten av det som idrottsrörelsen bidrar med idag. Men det är klart att man måste alltid också fokusera, vad kan man då göra ännu mer med? Ja. Där har du integrationen till exempel, jag tror att man skulle kunna göra jättemycket. Och det akuta uppdraget i att se till att få unga tjejer att hålla på med idrott högre upp i åldrarna till exempel, att nå unga invandrarkillar och invandrartjejer.
När det stormade lite nu om Svenska Akademin så tror jag du körde knutblus som många andra ministrar. Sara Danius Simbre. Då tänker jag, vad gjorde du i höstas när damlandslaget i fotboll ville strejka och hotade att bojkotta fotbollsskalan på grund av att de blev diskriminerade av sitt förbund? Hur agerade du då?
Kan man säga något om det? Nej, men det är klart att vi också tog kontakter och ställde frågor. Sen gjorde vi inget explicit utåt i det sammanhanget. Och man löste ju på några dagar där så
kom man ju överens.
Efter väldigt mycket tryck kan man väl
säga. Hur ser du på att, om vi tar Handbollsförbundet, de har nu med en policy att spelar man för herr och dam så har man lika mycket i bonus eller lika mycket i traktamente. Det är jämställt och man kan prata om marknad och så, men kan man ställa det kravet på ett förbund som fotbollsförbundet att de egentligen borde, Andreas Granqvist och Caroline Seger skulle egentligen ha exakt lika mycket?
Man kan väl säga så här att det här är ju verkligen ett av de områden där man, jag tror man behöver göra mer. Ja, det var någon som sa till mig häromdagen, så sa de, ja, den svenska idrottsrörelsen, den är ju skapad av män för män, och sen så har man utvecklat damidrotten, den har man utvecklats av män för kvinnor, ungefär så. Att det finns ju en jag tror att det var, faktiskt kom från dig vid något tillfälle där du lyfte exemplet om allsvenskan och damallsvenskan, apropå vad det är som är norm i svensk idrottsrörelse fortfarande. Att det är så väldigt tydligt att det är den mansdominerade idrotten som är norm för idrottsrörelsen generellt.
Men vad kan man göra från politiskt håll för att liksom påverka det? Jag menar, det går ju långt ner i åldrarna med träningstider för killar och tjejer och liknande.
Vi gör ju det, och vi ser ju resultatet av det gör vi ju genom att vi ser att tjejer slutar idrotta. De lägger ju ner det. De upplever inte att det är tillräckligt intressant eller inspirerande eller att det finns tillräckligt mycket möjligheter uppenbarligen när de kommer upp i en viss ålder. Medan killar fortsätter längre. Och jag tror att politiken kan göra mer. Och då handlar det återigen om styrningsfrågor. Vi lyfter ju väldigt tydligt i dialogen med Riksidrottsförbundet kontinuerligt frågan om att de måste steppa upp i sitt jämställdhetsarbete. Men vi har ju också beställt, vilket jag tar emot om några veckor, en rapport från Centrum för idrottsforskning om just jämställdhet inom den svenska idrottsrörelsen. Det ska bli spännande att ta fram den, som kommer ge oss lite ytterligare kött på benet i hur vi kan driva på de här frågorna.
Ett företag som ni äger är ju Svenska Spel, det är ju ett statligt spelbolag. De sponsrar ju ojämställt. De sponsrar ju väldigt ojämställt om man kollar på fotboll. Hur ser du på det? Ja. Det är ju ändå ert bolag.
Ja, där skulle det ju säkerligen finnas betydligt flera möjligheter att också styra. Ja, jag kan tänka, nu har inte jag just Svenska Spel hos mig. Jag har ju ett antal andra bolag och jag vet ju hur vi ändå på olika sätt kan använda styrningen.
Men varför accepterar man det? Även om det inte ligger under ditt pastorat så är det ändå liksom, varför accepterar vi det 2018 att ett statligt bolag kör ojämställt?
Ja, jag tycker det är en jättebra reflektion. Måste jag säga. Jag önskar att jag kunde ge dig ett sånt här
bra svar, men det kan du inte alls.
Jag kan inte ge dig ett bra svar. Hade jag vetat lite mer hur vi jobbar med styrningen av Svenska Spel och i vad mån som det då har lyfts i dialogen med bolaget. Vi har ju från regeringens sida löpande dialog med våra bolag. Jag har lite för dålig koll på sponsringen inom Svenska Spel och hur det ser ut.
Du känner säkert till det som Elitfotboll Dam har lyft, att det är svårare att sponsra damidrott än herridrott beroende på olika värden och en skatteeffekt. Hur ser du på det? Ja. Du skakar på huvudet och verkar tycka att det är en oväsentlig fråga.
Nej, men det är verkligen ingen oväsentlig fråga, såklart. Och där kan man ju fundera på, som sagt, med olika styrmedel. Hur vi kan förändra och underlätta det här. Sen finns det ju ytterligare en aspekt på just det jag också var inne på, nämligen hur olika delar av samhället, då även politiken uppenbarligen genom vårt ägande i våra egna bolag, bidrar till ojämställdheten inom idrotten. Där finns ju också en annan del ur ett massmedialt perspektiv naturligtvis. Vad man väljer att sända och inte sända till exempel. som gör att och där tar jag liksom på mig ett ansvar för våra delar, och vi kan säkert bli bättre. Men det, ska man ändra de här delarna, så tror jag då, långsiktigt så handlar det om att en högre medvetenhet på, i olika delar av samhället, inklusive hur media speglar damidrotten. Och vad det är som är liksom förlaga för det som visas upp någonstans.
Ja,
sen finns det ju alltid ekonomiska aspekter. Det kan man vara säker på.
Om man säger MeToo som ju drog fram och är ju i högsta grad levande, så har ju det figurerat inom idrotten också och inom fotbollen. Mm. Hur tycker du att idrottsrörelsen har hanterat detta?
Ja, de hade ju sitt eget upprop i Time Out, där man var en del och visade på att man väldigt tydligt är en del av de strukturer som vi ser inom alla olika delar av samhället. Jag har naturligtvis resonerat också i särskild ordning med Riksidrottsförbundet kring det här. När jag har suttit med Stefan och Björn och hur de ser på det här och hur de tänker ta arbetet vidare. Man försäkrar ju väldigt tydligt att man ser väldigt, väldigt allvarligt på det här som har kommit fram. Men också, skulle jag vilja säga, inte någon stor överraskning i att idrottsrörelsen inte är något undantag. Sen finns det ju, tycker jag, det har tagits initiativ i delar av idrotten som är spännande. Bland annat det här med Locker Room Talk som jag tror fick något pris på fotbollsskalan.
Ja, fotbollsskalan. Zlatans pris via Volvo, ja, tror jag.
Ja, men precis. Ja, men så var det väl. Men det är ändå ett bra initiativ någonstans. Var börjar de här attityderna någonstans? Och att vi måste jobba med dem på alla möjliga olika nivåer i samhället. Det är ju helt uppenbart liksom.
Vi är ju inne på att toucha det när jag frågade om Svenska Spel, att du säger det ligger inte inom mitt område. Mm. Att på något sätt idrotten, i och med att det är så stort och berör så många människor, det är liksom polisfrågor, det är spelfrågor, det är alltså, du är idrottsminister. Vem bestämmer? Är det Margareta Andersson och Stefan Löfven eller?
Nej, men jag kan vara väldigt tydlig i den delen och säga det är självklart så att det är jag som på något sätt i regeringen och i regeringskansliet lyfter och driver idrottsrörelsens intressen. Och det är ju inom idrotten som det är inom en del andra områden jag har ansvar för. Ta till exempel välfärden, där är det ju också så att i allra högsta grad så påverkas det jag gör av saker som sker både på justitie och på finansen. Så är det också inom det här området väldigt mycket. Det som jag ändå tycker skiljer ut idrotten lite grann och som jag tycker är bra, och som väl ändå visar att idrottsrörelsen i någon mån också, även om man inte alltid är en valfråga, lyckas i sitt opinionsbildningsarbete. Det är att jag upplever att när idrotten säger att någonting behöver göras på skatteområdet, på spelområdet, på Morgans område, om det är maskeringsförbud eller om det är utökat tillträdes liksom, möjligheter att man håller folk borta från arenorna, att det finns en stor lyhördhet ändå i regeringskansliet brett. Och det kan man väl säga att jag, apropå hedersläktare, att det finns ju ett jättestort intresse i regeringen för idrottsfrågor. Det var många som var väldigt avis på mig när jag fick de frågorna.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alla är vi i någon form spelberoende. De stora spelbolagen pumpar in reklampengar i medier, sponsorpengar i idrotten och skattepengar till statens finanser. Samtidigt får spelarna stå för notan, i vissa fall med stora konsekvenser för den enskilde. Och problemen med matchfixning som hamnat i rampljuset på senare år kan även det härledas till spelindustrin. Efter 14 års utredningar presenterade civilminister Ardalan Shekarabi nyligen regeringens förslag på en omreglering av spelmarknaden. Där de utländska aktörerna bjuds in att verka i Sverige om de ansöker om licens och åtar sig arbeta mer aktivt mot spelmissbruk och dessutom delar med sig av sina intäkter i form av en licensavgift. Frågan är bara om det räcker i en värld där globaliseringen går allt snabbare.
Samtidigt så kan man ju ta spelmarknaden som något som inte har...
Ändå...
Även om det händer något nu så känns det som att den frågan har levt så länge internet har funnits. Vad är din... För jag menar, man kan ju se folkhälsoperspektiv, ja. Spelberoende.
Yes.
Samtidigt är vi alla spelberoende. Mm. Jag som jobbar i media som tar in pengar. Mm. Staten 4,8 miljoner bara från Svenska Spel årligen. Mm. Ännu mer från ATG. Ja, och
absolut.
Socialdemokratiska partiet med sina lotterier. Vi är alla spelberoende. Hur ska vi komma åt det?
Ja, det är ju, apropå det som du var inne på innan, med, det må vara så att jag liksom inte... sköt dialogen med Svenska Spel, men när det handlar om den nya lagstiftningen som nu kommer på plats på spelområdet, så där är det klart att jag har varit involverad i högsta grad från Socialdepartementet utifrån folkhälsofrågorna och utifrån spelberoendefrågorna. Och att jag tycker ju ändå att det som nu sker med licenserna, med att vi nu äntligen får den här nya spelinspektionen på plats, att vi får ett spelfuskbrott. Det känns ju ändå som det rör på sig, vilket ju har behövts under väldigt lång tid.
Ja, varför har det dröjt så länge?
Yes, frågor som är svåra att komma överens om. Det är ju frågor det finns jättestora intressen i. Det är precis som du säger, det finns ju enorma intressen. Det finns politiska intressen, det finns ekonomiska intressen. Även under den här perioden när den här överenskommelsen gjordes och den här lagstiftningen nu har tagits fram, så är det klart att det har varit en enorm oro på många håll för hur det här ska slå. Fotbollsförbundet, andra. Och jag tycker att vi har ändå landat hyfsat väl avvägt. Vi tar i alla fall steg i någon riktning nu. Och om vi inte har rätt ut allt och inte har alla kort på bordet, så får vi titta vidare på det som behöver titta vidare på.
För det är det man tänker, att utvecklingen går ju så snabbt, den tekniska utvecklingen och liknande. Och att även om vissa söker licens så kommer man kanske ändå kunna spela på vissa objekt i Asien eller något liknande. Hur ska man ändra på det i en globaliserad värld där vi själva valt att vara med i EU?
Det här kommer ju inte vara enkelt. Det här kommer ju vara utmaningar liksom som vi kommer få jobba med framöver. Vi kan ändå konstatera att i någon mån så är det High Chaparral idag. Och nu får vi förhoppningsvis styrt upp det här lite bättre. Det är väl så som en mycket komplicerad lagstiftning där, som också har ett väldigt tydligt internationellt perspektiv, att det är svårt att tänka på alla möjliga luckor som kan uppstå, ta skattelagstiftningar till exempel.
Hur orolig är det just med tanke på spelberoende? För att min upplevelse är ju att det finns väldigt många bolag, och det talas om över 50 som kommer söka licens, mellan 50 och 100. Att det måste finnas väldigt många spelare och då också många som har problem.
Mm. Jag är väldigt orolig för den här frågan. Både skulle jag vilja säga hur det ser ut med spelmissbruk och spelberoende idag. Men också med utgångspunkt ifrån att spelberoendet idag så väldigt mycket hänger också ihop med kasinon på nätet. Man når en väldigt ung målgrupp. Det blir en inkörsport. Jag tänker ärligt talat en hel del på mycket grabbar som växer upp, där jag själv växte upp. Där det finns liksom en tydlig sån profil. Och då är det klart att jag i viss mån kan tänka till eller haja till som när jag ser en sån viktig förebild som Zlatan. Som
ja, det är det. Jag tänkte min nästa fråga. Zlatan Ibrahimovic, men även Sara Sjöström, denna helylle tjej som gärna liksom hänger målställd, eller många som använder sig och blir förespråkare. Hur ser du på det att liksom stora idrottsförebilder tar den vägen?
Nej, ta Sara Sjöström, eller för den delen Zlatan, som ju är enormt starka förebilder för unga killar och tjejer. Och som bidrar till just, jag menar, det är ju ingen händelse att man väljer just den sortens profiler för att marknadsföra den här verksamheten. Det är ju väldigt liksom target mot precis den här målgruppen av väldigt unga killar och viss mån tjejer.
Vad är ditt budskap till Sara och Zlatan som väljer att sälja sig så?
Jag vill inte överpröva människor på det sättet, men ibland kanske man tycker att Zlatan kanske borde inse det om någon, men ändå.
Varför borde han inse det med?
Ja, men han är ju, det är väl ingen hemlighet att han är en enorm förebild för många unga tjejer och killar. På ett sätt som kanske, jag menar, simning, det bryter inte igenom på samma sätt som fotboll på det, liksom i de breda folklagren och ner kanske så mycket i de grupper som jag pratar om här nu. Och just ta den där extra svängen med killarna som växer upp i Rosengård eller i Bergsjön, eller där det här riskerar att bli en inkörd till både skuldsättning och till spelberoende. Liksom.
Fast det är ju lätt att på något sätt förstå Zlatan när han svarade på den här artikeln spelberoende, där han passar tillbaka till Svenska Spel.
Nej, men jag såg ju också de reaktionerna och Zlatans passning tillbaks, och det kan man ju liksom, och det var väl med utgångspunkt ifrån att Ardalan uttalade sig ganska skarpt, men det fråntar ju såklart inte ändå det egna ansvaret. Kan man ju aldrig skjuta ifrån sig.
Men det är sen på något sätt inte, en fas ut på det, inte vi andra.
Fast sen håller ju inte Svenska Spel riktigt på med den verksamheten som vi pratar om här nu på det sättet.
Nej, fast det är nog naivt att tro att inte Svenska Spel har lett folk till att
det är såklart att de har gjort.
Och man ser en annan sak som kommit in i fotbollen, är ju polisen har ju kommit in med en aktionsgrupp här i Stockholm. Fredrik Gårdar leder. Han har lyft det här med liksom kriminella kommer in i fotbollen. Mm. Hur insatt är du i det och hur mycket oroar det?
Man kan väl säga så här att det finns säkert de som arbetar dagligdags med de där frågorna som är betydligt mer insatta än mig i detaljerna. Däremot så är ju en väldigt klar bild av att det här finns och att det förekommer i den svenska fotbollsrörelsen som är den internationella fotbollsrörelsen. Att det är oacceptabelt. Jag menar, vi hade ju jobbet som Björn Eriksson gjorde. Nu har vi har ju försökt att styra upp andra delar, kan man säga. Men här pratar vi ju ofta många gånger om mer organiserad brottslighet. Och då berörde du dig själv tidigare här också med problematiken att kanske man vet att det försiggår, men man har inte resurserna riktigt för att gå till botten med det. Och det är klart att här har också fotbollsrörelsen fortfarande ett eget jobb att göra med att städa upp hur det ser ut när det gäller transparens.
Hur upplever du fotbollens transparens och öppenhet?
Nej, men jag tror att den naturligtvis kan bli bättre. Det är otroligt viktigt. Man måste ju också någonstans utvecklas i takt med tiden. Då kommer vi också tillbaks till det här med hur sammansättning i ledarskikt och annat ser ut. Och jag tror att det är viktigt för trovärdigheten i fotbollsrörelsen, men i idrottsrörelsen generellt, att människor idag förväntar sig en transparens, en öppenhet.
För att jag intervjuade Fredrik Gårdar, det var det du hänvisade till, men det var ju vårt samtal innan vi satte igång intervjun. Men då att jag intervjuade Fredrik Gårdar, polisen, och då sa han att vi känner till grejer, men vi kan inte eftersöka dem därför att vi har inte de resurserna.
Nej.
Varför har de inte mer resurser? Det här är ju bara på prov. Det har varit ett år och ska kanske fortsätta ett år. Finns ju bara i Stockholm som är en aktionsgrupp mot kriminella i idrottsmiljö.
Mm.
Varför finns det inte resurser till det?
Jag kan inte svara för hur man tänker sig att eventuellt resurssätta detta fortsatt eller inte. Det är klart att det alltid är en fråga om prioriteringar mellan olika delar. Men inte minst som sagt var, så är det självklart så att brott ska beivras och det ska utredas, och ser man att man har en framgångsrik verksamhet så får man ju fundera på hur man kan prioritera det vidare. Men det är för den sakens skull förtar ju inte fotbollsförbundet från att jobba med sin egen transparens och sina egna interna processer.
Nej, hur mycket pratar du med Karl-Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och påpekar detta?
Nej, men jag har väl träffat dem inemellan. Främst så sker ju naturligtvis min dialog via Björn och Stefan från Riksidrottsförbundet.
Om man ser till fotboll, hur ofta ser du själv på fotboll?
Ja, ganska ofta. När jag har tid. Sist var den här Sverige-Chile-matchen som jag var på. Men emellanåt.
Vad är din bild, om du ser på herrallsvenskan, vad är din bild av matcher där?
Hur menar du?
Ja, men hur, man kan ju ha en positiv bild, fantastisk inramning, fantastisk stämning. Alltså kan man, en del kan ju uppleva att men det blir lite stökigt i kollektivtrafiken och så.
Ja.
Inte ens din kollega, tidigare kollega Ygeman vill ju ta med sina barn på derby. Han är ändå djurgårdare.
Det skulle inte jag heller göra.
Varför inte?
För det är stökigt. Och det man kan väl, alltså det är klart att här har vi ett område där det definitivt finns mer att göra, för att uttrycka sig milt, när det gäller att städa upp vad som sägs och hur det skriks och hur det kastas saker inne på arenorna. Jag träffade faktiskt, det blir lite möjligtvis, men man har ju gjort ett jobb här i Stockholm där just en av mina myndigheter, Folkhälsomyndigheten, har varit involverade.
Det som kallas IQ.
Ja, IQ, precis.
Mindre fylla, helt enkelt.
Mindre fylla på fotbollsarenorna, som ju har varit ganska framgångsrikt. Jag tror att de beskrev när jag träffade dem senast här att 40% färre kraftigt berusade inne på arenorna som en följd av det här jobbet man har gjort i Stockholm. Och det är ju ändå många gånger, det är ju där det spårar ur, va? Att man får stoppa fler kraftigt berusade från att komma in på arenorna, från att köpa alkohol inne på arenorna. Det lät när jag pratade med dem som ett ganska framgångsrikt och spännande arbete, måste jag säga.
Ja, och då kommer man ju in på det som liksom var Björn Erikssons huliganutredning 2013, ja, där man sen...
Precis.
Efterhand gått honom till mötes med maskeringsförbud och liknande. Samtidigt så... Det är ju inte så att någon går upp och plockar folk som är maskerade som står och eldar bengaler.
Nej.
Är det ens önskvärt att man gör det?
Skulle väl kanske vara önskvärt. Det beror väl på, som sagt, hur mycket det spårar ur. Men jag tror att det är klart att här har ju också fortfarande... Här har ju fotbollen själv också ett fortsatt jobb att göra i att städa upp och trygga arenorna. Och då tycker jag att det exemplet jag lyfte upp nu på samarbetet med IQ, det är ju ett väldigt positivt och bra samarbete då, där fotbollen självt tillsammans med en aktör bidrar till att städa upp. Och jag tycker ju ändå att politiken i den mån, och det var det jag var inne på tidigare, när det har uttryckts ett tydligt behov också ifrån idrottsrörelsen självt, som maskeringsförbudet eller den utökade möjligheten att hålla folk utifrån arenorna, att det faktiskt får effekt. Och det är klart att behöver man mer stöttning från politiken eller via lagstiftning, så får man ju gärna flytta fram de positionerna och också framföra det i sådana fall. Och ta lyfta upp det i den dialog som vi har. Men jag tycker verkligen att det är lite sorgligt att det ser ut som det gör.
Fast om jag hade haft Mats Enqvist här från Svenska Elitfotboll, så hade han ju lyft allt det positiva, att det spelas x antal matcher utan problem och liknande, och på rockfestivaler är det si och så. Du upplever att det ser för sorgligt ut, helt enkelt?
Nej, men att det, återigen, jag håller med om det. Det är klart att de absolut säkert flesta matcher som spelas, att det fungerar väl, men jag har också varit med om där det absolut inte fungerar på ett bra sätt. Och framförallt att oavsett det, så är det ju fortfarande så att man har någonstans att göra upp med att bilden fortfarande väldigt mycket är så att man till och med väljer att avstå från att ta med sig sina barn.
Var ligger ansvaret? För det jag känner ibland när jag sitter och intervjuar folk, olika representanter, så skifflar man ju runt ansvaret. Det är man oerhört skickliga
vi,
på.
Det skulle vi aldrig göra.
Nej, okej. Okay. Då avviker ni. Nej, men jag menar, du säger att det är fotbollen. Jag menar, kan man lägga det? Jag menar, en snittklubb i Allsvenskan omsätter runt 100 miljoner. Din lokala ICA-affär omsätter mycket mer och den slipper ha säkerhetschef och det ena med det andra. Mm. Alltså, kan man lägga det? Är inte det liksom... Det är väl samhället som måste lösa det?
Det är väl ett samspel, tänker jag. Där det återigen då måste handla om en lyhördhet ifrån politiken och vad vi kan bidra med. För att skapa bättre förutsättningar för fotbollen att kliva fram och ta sitt ansvar. Men kopplingen till exempel till just att hitta den typen av positiva samarbeten som lyfter en schysst supporterkultur och premiera en schysst supporterkultur, det är väl jätteviktigt, tänker jag.
Det som pågår nu, som har hänt både i Stockholm och i Malmö, är att polisen krymper ståplats i någon slags maktkamp, är det ju mellan supporter som tänder bengaler och då krymper man ståplats. Alltså, allt annat än ett samspel. Hur kan man liksom luckra upp en sån situation? För att det är ju ofta det att man hamnar då på olika, att det blir mer polariserat snarare än
att man hamnar på olika sidor snarare än
och att det blir en kollektiv bestraffning.
Ja, det är sant.
Hur kan man luckra upp det?
Nej, och jag menar, där är väl min absoluta utgångspunkt någonstans. Nu får man väl se hur, det finns ju säkert en bakgrund till varför de initiativen har tagits på det sättet. Om man testar den vägen får man väl göra en utvärdering av effekterna av det. Men det är klart att någonstans så handlar det om att vända runt och att supporta sånt som faktiskt är positivt. Då känns det skönt att min myndighet tillsammans med IQ är involverat.
Ja, det är ju skönt att du har varit med i samspelet. Hur ser du på folkrörelsen? Men liksom, de lever ju, fotbollsförbundet talar ofta om demokrati och liknande. Och vi har många hyllar 51%-regeln. Vad är din syn av det liksom, som ju är en grundbult i svenskt idrottsliv?
Ja, men jag tycker ju, återigen tillbaks till det som någonstans är väldigt positivt, så är det ju någonstans den svenska grundläggande folkrörelsetanken med den svenska idrottsrörelsen som ändå bygger på demokrati, delaktighet, inflytande, att det ska finnas en sådan möjlighet. Sen om vi bara väldigt snabbt då knyter tillbaks till vinsterna med det, ta kopplingen till integrationsfrågan där du kanske inte bara kommer in och spelar fotboll utan det är också en inkörsport till ett demokratitänk, till ett föreningsliv, till folkrörelse. Så jag menar, det här är ju verkligen de delarna av den svenska idrottsrörelsen som vi med alla mått och medel ska värna.
Tror du att man hade kunnat utveckla det än mer med att någon slags digital demokrati som det har varit tal om? Vissa är ju stenhårda fundamentalister. Man måste gå på årsmötet, annars får man inte rösta. Ja. Man skulle kunna tänka sig 2018 att man röstade med sitt digipass.
Ja, skulle man absolut kunna tänka. Där, jag har ju själv en bakgrund i fackföreningsrörelsen, i ett förbund som tappade medlemmar i 30 år. Där alla som gick på ett årsmöte skulle tvingas ta på sig ett uppdrag eller sitta som kassör i den lokala styrelsen, vilket gjorde att folk slutade gå på årsmöten. Va? Så att jag kan väl säga och det tycker jag ändå jag möter när jag pratar med företrädare för den svenska idrottsrörelsen på väldigt många håll, att det ändå finns en insikt i att man måste modernisera föreningsarbetet och att det finns en enorm potential i att göra det. Att utnyttja den nya tekniken, att öppna upp för ett engagemang som kanske inte behöver vara det traditionella då. Och där tror jag det finns ett utrymme för ett rejält nytänk. Men där måste jag säga att jag ändå tycker att de företrädare som jag träffar för den svenska idrottsrörelsen är också väldigt mycket inne på den linjen. Sen är det ju som med den svenska idrottsrörelsen, som med den svenska fackföreningsrörelsen. Det är mycket traditioner som sitter i väggarna.
Ja, herregud, det är som Svenska Akademin hela bunten.
Men någonstans så är det ju så att en väldigt viktig fråga är ju att man kan inte bygga verksamheten på gamla eldsjälar. Va? För när de dör ifrån så tippar verksamheten. Och då måste du hitta nya metoder för att skapa ett engagemang, helt enkelt.
Det kommer ju ett VM nu i Ryssland.
Ja.
Hur gör du? Åker du dit?
Jag har inte satt ner foten ännu. Eller vi
Vad
har
betyder
inte,
det?
Ja, vi har inte satt ner foten i regeringen ännu. Om det är jag eller om det är någon annan minister som möjligtvis skulle åka dit. Det ligger ju också toknära ett val för vår del här, vilket gör det ännu tuffare. Samtidigt så kan ju jag också konstatera att den prestation som ligger bakom att vi nu är där är ju fantastiskt. Och det är klart att på ett eller annat sätt så
Hur ser du på att Putins Ryssland nu anar VM?
Får man vara så rak att man säger att det är klart att det är, nu har vi sett både Qatar och nu ser vi Ryssland. Apropå när vi pratar om mer transparenta, öppna beslutsvägar inom fotbollen, nationellt och internationellt, så tycker väl jag i någon mån att ja, det här är problematiskt.
Hur ska man hantera det från svenskt håll? Alltså skulle man från politiskt håll säga att men vi åker inte dit eftersom det är Ryssland och det är Putin?
Mm. Men det är ju klart att i viss mån det där är ett dilemma. Jag ska inte säga att den frågan inte har lyfts. Även om vi då, som jag sa, inte har satt ner någon fot ännu.
Men det är klart att man funderar.
Men man väger ju såklart det faktum att det ser ut som det gör med Ryssland just nu. Vi har sanktionerna, vi har den senaste utvecklingen i Syrien. Vi har händelserna i England alldeles nyligen. Vi har också jag var inte heller jättepositiv till Qatar, om man säger så, va?
Som har VM 2022.
Ja, där man ju, jag menar, vi är ju också ett land som vill stå för vissa värden. När det gäller hållbarhet, när det gäller hur man hanterar människor, renhet i spel. Saker.
Kan man ställa högre, eller vilka krav gäller på idrott kontra handel? Jag menar, så vitt jag vet är det ingen som har bett IKEA dra sig tillbaka från Ryssland eller Ericsson. Och vi har handelskontor där,
absolut,
betalt av staten.
Ja, och det är absolut inte svart eller vitt. Men det är klart att som politiker så har man väl alla möjliga olika vägar att ändå jobba för renhet och schyssthet. Och det gör ju Sverige även vissa vid handel och på olika sätt. Va?
Blir det inte mycket effektivare att helt sluta handla med Ryssland än då att man skulle bojkotta ett idrottsmästerskap exempelvis?
Ja, jag är inte säker på att man kommer att göra det. Men det är inte heller ärligt att sitta och säga att det är klart att inte den tanken har snurrat i huvudet på en.
Nej, för att en av dina företrädare var ju inte med på invigningen i Sochi. Lena Adelsson Liljeroth.
Just det stämmer.
Avstod det att man på det sättet kunde signalera om det är nu rätt eller fel kan man ju diskutera.
Ja, och det är ju såklart ett dilemma. Vad jag kan konstatera är att våra fotbollskillar har levererat ett fantastiskt resultat så här långt, och det känns helt otroligt kul att de ska vara med och spela VM.
Karl-Erik Nilsson har ju nått UEFA:s exekutivkommitté, en av de här ifrågasatta organisationerna, och är ju därmed en av de mäktigaste. Han har faktiskt fått sällskap av en annan svensk också, Lars Kristålsson. Bägge sitter i det här. Upplever du att de står för ett svenskt ledarskap med transparens och liknande?
Jag tänker inte recensera det, men man kan ju också då fundera på vad de möjligtvis tar med sig in i de här rummen i form av kanske krav på ökad öppenhet och transparens och utveckling. Det är ju som med de här frågorna, jag höll på att säga, som med alla svåra etiska frågor. Hur jobbar man för förändring? Gör man det genom att delta i strukturerna och förändra inifrån, eller gör man det genom sanktioner och bojkotter utifrån och på andra sätt? Och det finns sällan några enkla och givna svar på de här frågorna. Men det är väl ingen hemlighet, och det är väl inget som jag bara liksom förfäktar som idrottsminister, att en ökad transparens i de här strukturerna hade varit önskvärt.
Ja, och kan det vara så att Sverige inte ska delta i de här eller organisationerna som ju trots allt gång på gång dras in i nya skandaler? Liksom.
Ja, det måste ju fotbollsförbundet själva ta ställning till exempel.
Och om man ser till det här med mästerskap, där man då ju är kritisk mot Qatar och Ryssland, och man kan ifrågasätta de nationerna. Men vilket ansvar tar vi i att ordna mästerskap?
Ja, just det. Jag har ju fått en av de frågorna som jag har fått svara väldigt mycket på sen jag tillträdde som idrottsminister. Det är ju, OS 2026 i Stockholm kan man säga. Som ju är en spännande tanke. Men jag menar, vi har ju ändå sagt ifrån regeringens sida att vi gärna ser att man är med och arrangerar större mästerskap och man kan göra det på ett hållbart, schysst och ekonomiskt hållbart sätt. Jag tror också att det är viktigt, då får jag liksom sätta mig verkligen i idrottsministerstolen lite granna. Där jag ju å ena sidan klart kan se, ta OS Stockholm 2026 till exempel. Det är ju naturligtvis en jätteviktig fråga att landa i de politiska församlingarna i de kommuner som möjligtvis då ska arrangera detta. De måste ju landa och stå bakom det här. Det är ju sånt som går över mandatperioder liksom. Så det måste ju finnas en full uppslutning. Men det är klart att som idrottsminister, kopplat till vad vi pratade om tidigare med unga som rör på sig för lite och minskar sitt idrotten och sådär, att jag kan se vilken enormt fokus det hade kunnat göra och få på idrott under ganska liksom lång tid framöver. Att Sverige också är en spelare i de här sammanhangen. Jag tycker att det är lite...
Så om det blir OS, det lär det inte bli några fotbollsmästerskap?
Ja, det kan inte jag svara på nu.
Nej. Men om, en annan grej som följer det här är ju arenor. Jag menar Friends Arena, ja. Men det, som ju kostar väldigt mycket. Man ser kommuner överallt. Vad kan man göra åt det här? Eller är det något sätt samhälle får acceptera, ungefär som att vi betalar ett par tusen för varje Dramatenbiljett?
Men det är ju en väldigt stor och viktig fråga. Och där kan man väl säga att som idrottsminister så är det naturligtvis så att ska vi skapa förutsättningar för att barn, unga och äldre ska kunna röra på sig, så måste det finnas någonstans att göra det. Återigen så i viss mån så är det ju också till dels ett samhällsansvar. Sen får man naturligtvis fundera på hur man kan finansiera olika sådana här projekt. Men en annan jätteviktig fråga som är ju precis på samma tema egentligen och som jag vet att Riksidrottsförbundet nu driver med en fas är just i kopplingen till att det nu byggs väldigt mycket runt om i Sverige och hur man då tänker in just arenor, möjligheter för rörelse i liksom det lokala stadsperspektivet och hur man planerar för det. För gör vi inte det, då riskerar vi att få en liksom miljonprogramsproblematik, håller jag på att säga igen.
Där man... Utan arenor helt enkelt?
Ja, men utan arenor, utan möjligheter att idrotta. Och jag menar, skulle jag säga någonting annat än att jag ändå tycker att det är en del i ett samhällsbygge, skulle det kännas väldigt konstigt. Och på något sätt så skulle jag också motsäga mig själv när jag försöker då säga att det är ett fundament i ett friskt, schysst och hållbart samhälle. Att man också jobbar med förutsättningar för rörelse under barndom. Vi vet också att vi sätter ju väldigt mycket utav vanorna för hela livet redan i barndomen. Men att det ska finnas möjligheter. Och då måste man också se det som en del av samhället i stort, liksom, som också ibland får kosta. Faktiskt.
Jättebra. Stort tack för att du tog dig hit.
Ja, tack så mycket.
Det visar sig i sommar om Annika Strandhäll sitter på en hedersläktare i Ryssland eller inte. Och det enda vi vet säkert är att nästa måndag är det ett nytt avsnitt av Lund.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.